Prisfär Gud, prisfär Gud, sången stiger mot höjd. Prisfär Gud, prisfär Gud, hjärtat sjunger av fröjd. Osprid till all världen vår frälsares bud, att nåd och förlåtelse finnes hos Gud. Att nåd och förlåtelse finnes hos Gud. Det behöver vi människor. Och jag har ju varit ute och gått med hunden den här veckan också. Och det har blivit mycket från första konungaboken och andra konungaboken. Och de här kungarna, vad gjorde de? Brydde de sig om Gud? Nej! Inte de flesta i alla fall. Utan de hängav sig åt lidelser. De hängav sig åt att dyrka andra guder. De gjorde bildstoder. De gjorde guldkalvar. Och de offrade säkert människor. Och de tillbad de här balsgudarna. De tog till sig, de gjorde precis tvärs emot som Gud hade sagt i lagen till dem. De tog till sig de främmande folkens gudar. Och så gjorde de ibland gudstjänster som var så lika den riktiga gudstjänsten i Jerusalem. Men de ville inte att folket skulle gå dit. Och ja, det var så mycket ett eländes elände. Och sen kom det ju en del då profeter som sa till dem att skärpa nu, visa. Och så kom ju Elia, vet ni. Och ibland så blev ju också profeten kanske frestad. Men vet att Elia, när de var, han hörde ju hur Gud talade till honom. Och sa att nu ska du gå upp där till det där berget Karmel. Och där skulle de kalla samman. Så han sa till den där kung Ahab, som höll på och hade gift sig med en som heter Isabel. Och hon var ju alltså verkligen gjorde allt som inte Gud ville att man skulle göra. Och så var de där, så var de där Baalsprofeterna, vet du, och Elia, han utmanade dem. Och det gjorde ju inte Elia i egen kraft, utan han lyssnade till Gud, vad Gud hade sagt till honom. Och Gud, han ville manifestera och visa Israels folk vem det var som var Gud. Och så gav han liksom folket möjlighet. Och vad, hur var det nu? Jag kommer långt från Romarbrevet här, men vi ska nog få ihop det, får vi se. Där visar han på all fall på den ondska som var, va? De här Baalsprofeterna, de byggde ju ett altare och de la på, och så skulle de be att eld skulle falla från himlen och tände det. Och vet ni hur de gjorde i vanliga fall? Då gick det till så att de byggde upp liksom ett altare med ved, och där satte de ett litet ljus eller någonting som brann, som inte syndes, va? Och efter ett tag så tog det ju eld. Och Baalsprofeterna här, de kom ju väldigt profet i en ryckning. Och det var ju liksom, de blev alltså, kom ju profetiska raseri, och de var ju helt vilda. Men det hjälpte inte. Det kom ingen eld. Sen var det Elias tur. Och då kan man ju tänka sig, då hällde han över vatten över altaret. Och det var ju för att det skulle visa där att han fuskade inte med något ljus som stod där och brann, va? Utan de hällde över stora fat. Och det blev 12 stycken. Ett ämbar för i varje stam. Och de fyllde gravar runt i fall. Elia, han bad. Raffs, och då kom det eld från himlen. Det förtärde offret. Gud visa. Och sen gjorde Elia någonting. Det hade ju inte regnat på 7 år. Det var torrt. Men Elia, han liksom var till kungen och talade om att det kommer att bli regn. Och sen så var det då ett litet moln som kom. Och Elia, han sa till kungen, nu får du skynda dig härifrån, för att nu blir det regn om du ska ta det hem. Och Elia, han var uppfylld av andes kraft. Och det var där han egentligen gjorde ett litet misstag. För vet ni vad karln gjorde? Den där kungen, han där började på att regna. Och så kungen satt där i sin vagn och åkte. Och så såg han någonting som kom på sidan. Vad var det där? Då var det Elia som kom och sprang. Och sen sprang han före hästarna. 32 kilometer sprang den där skruttiga gubben. Och sen blev Elia alldeles slut. Oj, oj, oj. Och då kom de och den där Isabel. Då fick hon höra att han hade liksom tagit kål på alla profeterna. Ja, och då stack Elia och gömde sig. Då blev han rädd. Han satte sig under en buske. Så egentligen, det hade ju varit bättre att han hade haft den där... Han spillde den där kraften nu på lite onödigt och springer 32 kilometer. Han hade kunnat gått lite. Då hade han kanske inte behövt gömma sig under den där busken. Men där, när han satt under busken, då fick han mer kontakt med Gud. Gud talade till honom och Gud visade att han hade omsorg om honom. Han hade kontakt. Men det var mycket ondska. Och det är det när man läser om de här kungarna och allt som förekom. Gud, han... Okej, de ville göra vissa saker och Gud han tillät det. Och eftersom människan liksom i sig själv är ond så ledde det till mer och mer ondska. Och det är väl egentligen det som händer i Sverige idag. Människan bryr sig inte om Gud. Man inser inte, man vill, jag kan bäst själv. Och då går det ut för hela tiden. Det ena leder till det andra. Och det är det som det står om i Romarbrevet. Vi ska läsa här om människans situation. Och det är ju där som det kristna evangeliet kommer, va? Och sprid till all världen vår frälsares bud, att nåd och förlåtelse finnes hos Gud. All ära till Gud som oss sonen har sänt, och ljuset från himlen på jorden har tänt. Han kom och mot mörkret han segrande stred, vår synd på sig tog när på korset han led. Han lär oss att leva, han ger oss allt gott, den djupaste glädjen av honom vi fått. En skönare hyllning vi där honom ger, när Kristus vår konung vi jublande ser. Pris ske Gud, pris ske Gud, sången stiger mot höjd. Pris ske Gud, pris ske Gud, hjärtat sjunger av fröjd. O sprid till all världen vår frälsares bud, att nåd och förlåtelse finnes hos Gud. Vi har en chans. Människans situation i sig själv, den är liksom nattsvart. För vad gjorde människan? Hade gemenskap med Gud men sa, jag går min egen väg. Bröt gemenskapen, växla in på fel spår. Och människan, vi är ju alltså födda med fri vilja. Så om vi ja, Gud han tillåter att vi går fel, för han griper inte in med våld på oss. Men salig är den som inser att han behöver Gud, eller hon nu av vem av oss människor. Salig är vi om vi inser att vi behöver Gud. Och då finns det räddning. Paulus, han skriver här i Romarbrevet. Förra gången så kom han ju fram till den 14:e versen. Där Paulus han liksom skriver om att han har längtat och fått träffa dem i Rom. Han vill dela med sig av andliga nådegåvor. Han vill att de ska bli grundade i tron på Jesus Kristus. Han vill att de ska få en evangelisk grund att stå på. Och därför så skriver han Romarbrevet med Gamla testamentet som grund. Och han skriver det till romarna och till dem som kommer i kontakt med honom och Bibeln, hans undervisning, så att vi kan få en fast grund att stå på. För vi behöver det. Och det han lägger fram här nu, det är det att, att det står här, brevets tema står det i rubrik som 16:e versen. Jag skäms inte för evangelium, börjar han. Han skäms inte för evangelium. Ibland kan det vara liksom att, ja men, en Jesus, en Gud som lät sig liksom hunsas av människor. Han lät sig fri, han gjorde inte motstånd när de hängde upp honom på korset. Vad var det för mes? Det är väl så som ligger i mänsklig naturen att tänka. Men Jesus, han gjorde sig mycket större. För att djävulen, det var hans största misstag han gjorde när han korsfäste Jesus. När han lät honom offra sig. Jesus, han kunde ha gått ner från korset där omedelbart om han hade ville. Och då hade vi kunnat sett och hört talas om att Åda var. Han var här nere på jorden och han visade precis med sina gärningar och sin vilja. Och när han gick här nere, hur Gud ville att vi människor skulle vara, hur vi ska se på Jesus. Ja, det hade väl varit, men vi hade ju stått där med vår situation. För det finns ingen människa som kan vara god nog. Och det visar egentligen hela Bibeln, hela Gamla testamentet och även i Nya testamentet. Det går inte att i egen kraft. Konung David, han som var av den, om man säger, det står att han var efter Guds, han är en man efter Guds hjärta. Han gjorde ju mycket elände. Men vad var det som skilde David från de andra? Jo, han bad om förlåtelse. Han ångra sina synder. Han bad Gud om, förlåt mig. Jag har gjort fel. Då bekände han sin synd, va? Och han fick uppleva att då förlät du mig min synds missgärning. Då förlät du mig. Jag inser att det finns. Det är Jesus, han är räddningen. Jag inser att i egen kraft så går jag förlorad. Och så bekänner jag. Jag vill tro på Jesus. Jag vill ta emot Jesus. Jag vill ta emot Jesus och låta det få konsekvens i mitt liv. Paulus här, han skriver i fall. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras av evangelium, av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Tro på Jesus. Ja, för är det klart, om jag inte tror på att det står, jag tror det löner inte. Ja, då går det ju inte. Och tron kommer, det är ju den heliga ande som hjälper oss och gör som så att vi får den tro vi behöver. Om jag vill, jag inser, jag klarar inte det här själv. Jag ber Jesus om förlåtelse. Jag ber honom att han ska ta hand om mig. Då får vi uppleva styrkan. Paulus, för nu läser jag ett ganska långt stycke här, tror jag, ur Romarbrevet. Och han slår fast. I sig själv fixar inte människan det här. Och det här är ju precis vad som händer idag. Det börjar med att Guds vrede, och det ser vi när man ser läser i Gamla testamentet, att Gud, han är helig. Det går inte att komma till honom hur som helst. Han är helig. Han, ja, det går inte att komma med något orent inför honom. Det går inte. Och därför finns det ju ingen människa som fixar det här. Men Jesus, han dog för oss. Så när jag tar emot nåden, jag tar emot honom, då blir jag ju fri. Jag blir rättfärdig, jag blir frigjord. Och det är klart att sen får det ju, måste ju ta konsekvens i vårt liv. Men jag släpper in Jesus. Guds vrede uppenbaras från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbarat bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän de kände till Gud prisade honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa men blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla med avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör de fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Det där var mörkt. Men det är människans situation. Och jag tror att är människan i sig själv, människan är inte god i sig själv. Men vi är ju födda med fri vilja. Och när människan har gjort liksom gott från Gud, då tar han bort sitt beskydd. Och då leder det ena, det liksom är på ett sluttande plan. Och det är ju djävulen som sitter där och gnugger händerna. Och det bästa liksom han har, det är det att folk det säger, nej, han finns inte. Det är bara det. Och då kommer man in mer och mer under hans välde. Det är på väg ut för. Men det är ju det glädjebudskapet, evangeliet om Jesus Kristus. Gud själv som kom ner hit till jorden. Offra sig. Han ville inte att det skulle vara så här. så gav han möjligheten att om jag tror på honom. Till så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. O sprid till all världen vår frälsares bud att nåd och förlåtelse finnes hos Gud. Det var en ganska mörk situation över människan, men det finns hopp. Det finns hopp. Och jag menar, det måste vara grogrund här även i Smedjebacken och få tala om att vi tror på en levande Jesus som med sin kraft och förmåga har möjlighet att fylla människans innersta behov. För jag tror det finns den här oron som finns. Det finns en plats i hjärtat som liksom är tom. Och när Jesus kommer in, när jag inser jag behöver Jesus, då får den här nyckeln komma in och det passar precis. Och jag får liv och frid. Det står det i en annons, jag vet inte om det har kommit den här från ja, vad hette tidningen nu då? Ja, det försvann nu, men att vi tror på en levande Jesus som har förmåga och fylla varje människas innersta behov. Och då finns det att vi får nåd. Det finns möjlighet. Amen Jesus. Jag ska också ge tillfälle att om du har något särskilt du vill att vi ska be för. Så ge det till känna. Ändå kommer du fram hit och vi ber. Eller kan be där du sitter. Eller om du lyssnar på det här på nätet. Skick då ett mejl till adressen.